Systrar, vi hälsar er välkomna till det allmänna mötet för Hjälpföreningen i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Jag heter syster Bonnie D. Parkin och är Hjälpföreningens generalpresident. Tack för er godhet, ert rättfärdiga hjärta och för allt ni gör för att stärka och stödja varandra. Vi känner oss hedrade över att vår älskade profet, president Gordon B. Hinckley, president Thomas S. Monson, första rådgivare i första presidentskapet, och president James E. Faust, andra rådgivare i första presidentskapet, är med oss. Samt äldsterna Jeffrey R. Holland och David A. Bednar i de 12 apostlarnas kvorum och äldste John B. Dixon i de 70-års kvorum. På förhöjningen finns också mina rådgivare, syster Kathleen H. Hughes, syster Anne C. Pingree, samt medlemmar i Hjälpföreningens generalkommitté och systrarna som verkar i primärs- och unga kvinnors generalpresidentskap. Jag vill uttrycka min stora kärlek till var och en av er och tacka för ert stöd. Systrar, vi hoppas att många har samlats i stavcenter över hela världen för att delta i kvällens möte. Och vi ber att ni under vår tid tillsammans ska känna er omslutna av vår frälsares kärlek. Vi blir stärkta av att komma samman och som kvinnor måste vi vara förenade i ett syfte när vi strävar efter att stärka vår tro på Herren Jesus Kristus och att stärka familjen. För sången under detta möte står en kör av hjälpföreningssystrar från Salt Lake City-området. Många av körmedlemmarna är mödrar och döttrar. Det har värmt hjärtat att få höra hur familjeband har stärkts när de har sjungit tillsammans. Kören leds av Elizabeth Ballantyne med Bonnie Goodlove vid orgeln och ska nu sjunga Praise to Him. Efter sången uppsänds inledningsbönen av syster Julie Hales från BYU:s nionde stav. Därefter sjunger kören When I Feel His Love. Vi inbjuder alla att förbli sittande och sjunga refrängen efter tecken från syster Ballantyne.
Dear Heavenly Father.
Kära himmelske fader. Vi är så tacksamma att vi får vara samlade här på detta möte som Hjälpföreningens systrar. Vi är tacksamma för denna organisation och detta systraskap som det ger oss. Vi är tacksamma att vi kan vara enade över länder och nationer. Vi är tacksamma för vår frälsare Jesus Kristus, för hans kärlek som stärker oss och renar oss. Vi är tacksamma för tillfället vi har att höra från president Hinckley och från ledarna i Hjälpföreningen. Att de kan inspirera oss och visa oss hur vi kan tjäna dig och andra. Vi är tacksamma för våra många välsignelser och vi ber att vi kan vara mer trofasta och ödmjuka. Vi är tacksamma och ber att din ande må vara med oss och med dem som talar och sjunger. Så att vi kan upplyftas tillsammans. Och vi säger så i Jesu Kristi namn. Amen.
Quiet.
When I received this call, I
När jag fick detta kall så vädjade jag till vår himmelske fader att hjälpa mig att veta vad systrarna i kyrkan behöver. Jag fick ett starkt vittnesbörd om att vi, hans döttrar, behöver veta att han älskar oss. Vi behöver veta att han ser det goda i oss. När vi känner hans kärlek uppmuntras vi att sträva framåt. Vi försäkras om att vi är hans och vi får bekräftat för oss att han vårdar sig om oss även när vi snavar och upplever tillfälliga bakslag. Jag fick detta budskap bekräftat när jag bar mitt vittnesbörd under söndags eftermiddagens session av generalkonferensen i april 2002. På morgonen den dagen fick jag höra att Elster Haid kanske inte skulle kunna delta i konferensen. Om det blev skulle jag få 5 minuter att bära mitt vittnesbörd. Jag vill att ni ska veta att jag bad mycket ihärdigt för Elster Haid den dagen. På söndagsmorgonen såg jag honom komma till konferenscentret och jag började slappna av. Ända tills han gick ut under församlingssången. När jag stod i talarstolen den eftermiddagen var teleprompterskärmen helt tom. Men budskapet som gång på gång kom till mitt sinne och hjärte var att kvinnor behöver känna Herrens kärlek i sitt dagliga liv. Det var det budskap jag visste att jag behövde förmedla den dagen. Och det fortsätter att vara vårt budskap. Jag har blivit ödmjukare av er kärleksfulla och personliga reaktion på detta budskap. Tack för att ni berättat om hur budskapet har välsignat ert liv. Era ord har bekräftat att var och en av oss är berättigad av och behöver Herrens kärlek i sitt dagliga liv. Vår himmelske fader älskade oss innan vi kom till den här jorden. Jag vet att han älskar oss systrar, liksom han älskar sin son Jesus Kristus. Denna kärlek kommer aldrig att förändras. Den är oföränderlig. Ni kan lita på det. Ni kan trösta på det. Precis som hjälpföreningens motto påminner oss om att kärleken aldrig upphör, måste vi tro att Jesu Kristi kärlek till oss aldrig kommer att upphöra. Allt vi gör i hjälpföreningen bör återspegla vår frälsares kärlek och vår himmelske faders kärlek. Denna stora kärlek bör utgöra källan till vår motivation att tjäna andra. Det måste vara både det som får oss att handla och vårt mål. Jag känner en ung mor med 5 barn som ringde till en äldre syster, hennes högt uppskattade mentor, och frågade, kan vi gå en runda? Hennes vän förstod att hon menade att hon behövde tala med någon. Halvvägs i en slinga på drygt en mil sa till slut den unga mamman, jag kan helt enkelt inte tro att vår himmelske fader älskar mig. Jag har gjort massor av misstag i livet. Jag känner bara inte att jag är värdig hans kärlek. Hur kan han älska mig? Detta var en kvinna som hade ingått förbund i templets systrar och var aktiv i kyrkan. Och ändå kände hon sig ovärdig hans kärlek. Den äldre systern svarade genast, naturligtvis älskar han dig. Du är hans dotter. Brukar vi stöta bort Herrens kärlek? Den som han utgjuter över oss är mycket rikligare mått än vi är villiga att ta emot. Tror vi att vi måste vara fullkomliga för att förtjäna hans kärlek? När vi tillåtas känna att vi är för evigt omslutna av hans kärleksarmar så känner vi oss trygga och vi inser att vi inte behöver vara fullkomliga med en gång. Vi måste inse att fullkomlighet är en process. Detta evangelium är en evig process och vi måste komma ihåg att värdesätta resans gång. Evig betyder utan början och slut. Så hans omslutande kärlek finns där för oss varje dag. Kom ihåg att den är oföränderlig, även när vi inte inser det. Jag älskar Nefis beskrivning av denna stora gåva. Det är Guds kärlek som utgjutes i människornas barns hjärtan. Och därför är den det mest önskvärda som finns till. Ja, den som fröjdar själen mest. Jag vittnar om att detta är sant. Jag vet att det kan finnas en del som har svårt att föreställa sig hur hans kärlek känns. Tänk på en mor med sitt nyfödda barn. Värmen, tryggheten, omvårdnaden Friden i en mors famn kan hjälpa oss förstå hur det känns att vara omsluten av hans kärleksarmar. En syster i hjälpföreningen som tillhör unga vuxna skrev: endast genom min mors kärlek kan jag börja förstå omfattningen av och kraften i frälsarens kärlek. Mödrar, förstår ni hur viktiga ni är när ni undervisar era barn om denna sanning? När ni omsluter era barn med er kärlek så ser de en glimt av hans kärlek. President Hinckley råder oss: älska Herren din Gud och älska hans son och var alltid tacksamma för deras kärlek till oss. När helst annan kärlek slocknar kommer denna storslagna, enastående, eviga kärlek som Gud har till var och en av oss att bestå, liksom den kärlek som hans son har, han som gav sitt liv för var och en av oss. En mor som vet sitt släktskap med Gud hjälper sina barn att lära känna honom och omslutas av hans kärlek. Jag blev rörd av det att en dotter berättade när hennes 100-åriga mor begravdes. Hon sa: när jag som tonåring försökte planera mitt studieschema brukade jag gå ut i köket där min mor stod och strök. Jag brukade lägga fram tänkbara alternativ för mina studier och hon lyssnade på dem alla. Vi brukade diskutera möjligheterna och sen brukade hon säga: okej, Kathy, har du bett om vägledning? Det kändes lite genant för mig och jag brukade tveka och sen säga: måste man be om allting? Hon svarade bara: det är ju jag. Denna mor lyssnade. Hon delade med sig av sin tro på Herren. Hon satte ett exempel. Hon berättade om sina förväntningar, att hennes dotter ständigt skulle vända sig till Herren. När vi närmar oss Herren känner vi att hans kärlek för oss närmar honom. Mödrar, lär era barn att alltid räkna med Herren i sina liv och hjälp dem att känna igen hans kärleksfulla inflytande. Min mor och jag fick våra patriarkaliska välsignelser samtidigt. Jag var 20 och min mor 49. Jag ska aldrig glömma den dagen hur patriarken lade händerna på mors huvud och berättade för henne hur många gånger i hennes liv hade sparats i samband med reumatisk feber, hjärtsjukdom och många andra sjukdomar. Han berättade om hennes liv, räknade upp gånger då hon hade välsignat andra. Han berättade om det som Herren hade i beredskap åt henne och erbjöd vägledning om vad hon behövde göra. Jag kände till min mors liv och jag lyssnade när denne patriark som inte var bekant med henne beskrev hennes liv. Denna upplevelse var ett vittnesbörd för mig om att Gud lever och att han älskar oss och att han känner oss personligen. Jag kände Herrens kärlek till min mor och till mig denna minnesvärda dag. Det största beviset på vår frälsares kärlek till oss är hans försoning. Hans kärlek överflödar av nåd, tålamod, långmodighet, barmhärtighet och förlåtelse. Som far- och mormödrar har vi ett heligt ansvar att omsluta våra barnbarn i kärlek. När en 3-årig flicka var uppnosig tillrättavisade hennes mormor henne: tala inte på det sättet till min mormor, för vi ska vara vänner i miljoner och miljoner år. Visst är det underbart att vara mormor och farmor. Kom ihåg, systrar, att kärlek och förbund binder oss samman som eviga familjer. Herrens kärlek framförs ofta av andra människor när de reagerar på andens maningar. Hör vi och följer vi dessa maningar? På grund av ekonomiska svårigheter var en syster tvungen att flytta från sitt älskade hem och den församling där hon bott i 22 år. Det var smärtsamt. Första söndagen i sin nya församling sade hon: jag kände mig mycket ensam fastän jag kände en del medlemmar. Jag var bland de första som kom till hjälpföreningen den morgonen. Jag satt där och såg systrarna komma in och ta plats. De tycktes alla behöva ha sin egen rad, inte bara sin egen plats. De satt inte bredvid varandra och de satt inte bredvid varandra. Jag kände mig som en öde ö. Systrar, varför gör vi så här mot varandra? Denna syster fortsatte. Sen kom Lisa in. Hennes ansikte lyste upp när hon såg mig. Och hon kom i raska steg över till mig, satte sig bredvid mig, lade armen om mig och gav mig en stor kram. Det är förundligt att en liten gest som detta kan betyda så mycket. Hennes värme, och jag skulle vilja säga hennes kärlek, tog bort min ensamhet. Jag är rädd att vi ibland bara ser Herrens kärlek i de stora händelserna i våra liv. Vi måste också se hans kärlek i det lilla. Underskatta inte er förmåga att ge av hans kärlek genom en sån enkel uppriktig gest som att sitta bredvid en annan syster och få henne att känna sig välkommen. Känner du Herrens kärlek i ditt liv? Det sätt varpå jag känner hans kärlek kan skilja sig från hur du upplever den. Det viktiga är att komma till insikt om hur du känner denna kärlek. Och när du väl har känt den, var då villig att dela med dig av den. Så presidentskap besökte vi kusten längs Mexikanska golfen som härjats av orkanen Katrina. Vid en brasafton en kväll stod jag i talarstolen och kände på mig att alla de närvarande systrarna behövde någon som bokstavligen gav henne styrka. Efter mötet stod syster Hughes, syster Pingree och jag vid varsin dörr och kramade varje syster på hennes väg ut. Vi ville bara uttrycka vår kärlek till dem. Till var och en av dessa systrar som kanske lyssnar ikväll. Vi gick ifrån ert kapell och kände oss förnyade tack vare den Guds kärlek som ni delade med er till av oss. Tack för att ni tar hand om varandra och oss tre. I mina morgonböner ber jag vår himmelske fader fylla mig med hans kärlek så att jag kan utföra hans verk med större innerlighet. Jag vet att jag har blivit försignad på grund av denna dagliga vädjan. Som systrar i hjälpföreningen måste vi sträva efter att visa Kristuslik kärlek. Kristus sökte alltid behaga sin fader genom att göra hans vilja. Systrar, vi måste anstränga oss till det yttersta att följa hans ojämförliga exempel. Att visa sådan kärlek genom våra tankar, vårt tal, våra handlingar, i allt vi gör och är. Vi får inte låta stolthet eller fåfänga, själviskhet eller den egna kalendern tränga undan vår önskan att hjälpa andra med kärlek. Vi måste bara innerligt låta oss själva omslutas av Guds kärlek. Detta gör vi bäst genom att ta till oss frälsarens eviga försoning. Sen kan vi utvidga den kretsen till att omfatta vår familj och alla andra. En sådan krets är verkligen himmelsk. Mina kära systrar, må Herren välsigna er att ni må känna hans kärlek dagligen när ni håller era förbund, utöva Kristus lik kärlek och stärker familjen. I Jesu Kristi namn. Amen.
Jag tror att ett sätt som jag känner Herrens kärlek på är genom att försöka känna den. Genom att öppna mitt hjärta för skönheten som omger mig varje dag.
Jag känner min himmelske faders kärlek mest som en varm känsla. Det är en fridfull och varm känsla i hjärtat.
Glädjen i att leva, livets glädje, är ett uttryck för den kärlek som Herren har till mig.
När jag tillbringar tid med skrifterna varje dag, när jag knäböjer och ber, känner jag hans kärlek så starkt i mitt liv och den ger mig styrka att fortsätta när livet är svårt.
Jag vet att om jag ödmjukar mig själv, inte för att få hans välsignelser, utan för att få veta att jag hjälper honom och hjälper andra, undervisar andra, vägleder andra, stödjer andra, så vet jag att han finns där för mig.
Jag tror jag kände Herrens kärlek i mitt liv redan innan jag var medveten, fullt medveten om hans existens. Han har definitivt visat sin kärlek genom att vägleda mig genom några riktigt negativa situationer i mitt liv som han vänt på och gjort positiva.
Obstacles do come.
Svårigheter kommer. Men om jag litar och har tro på Herren Jesus Kristus och gör det jag behöver göra för att hålla buden, då är allt som händer Herrens vilja. Och jag lyder.
Mitt liv är liksom så många andras mycket, mycket hektiskt och mycket, mycket stimmigt. Men jag har möjligheten att undervisa om evangeliet. Jag måste hela tiden läsa, studera och tänka på skrifterna. Det är då det som lugnast i mitt liv. När jag tänker på och begrundar evangeliet och anden vittnar för mig att det är sant. Det är absolut sant.
Jag har känt hans stöd, hans hjälp, också när jag har upplevt sorg och svårigheter. Jag känner att Gud tar mig i sina armar och gör mina bördor lättare.
Jag känner kärleken som Herren har till mig i mitt hjärta. Jag känner den inom mig och jag ser den också genom min familj. Barn till exempel har ett mycket speciellt sätt att föra in vår himmelske faders kärlek i vårt liv. Deras oskuldsfullhet, deras glädje och deras renhet för med sig en bit av himlen till vår familj.
När vi har hemmafton, åker till kyrkan och får undervisning om evangeliets principer, har vi alltid känt vår frälsares kärlek och framförallt vetat att vi kan bli en evig familj. Tack vare att mina föräldrar beseglades i templet.
Jag tror att hjälpföreningen organiserades under ledning av en kärleksfull himmelsk fader genom profeten Joseph Smith för att kvinnorna skulle ha en plats där de kunde lära sig kyrkans lära tillsammans. Kvinnor behöver vara tillsammans, prata med varandra och berätta om upplevelser i livet.
Jesu Kristi evangelium gör mig lycklig och lärdomarna som jag har fått undervisning om av mina föräldrar och av primär och söndagsskolan och på veckoträffarna av lärare på hjälpföreningen, det gör mig lycklig.
Besökslärare har en enastående förmåga att tala om systrars mindre och större behov. Tack vare sin förmåga att tala om saker och ting. Eller bara ge någon en känsla av att hon är älskad. Jag tycker att besöksverksamheten är ett av de bästa sätten för att visa kärlek i kyrkan och för att känna Herrens kärlek.
Hjälpföreningen hjälper mig få kunskap om Guds kärlek. Den hjälper alla systrarna att känna till hans kärlek.
Det har alltid varit en dyrbar ägodel för mig att ha kunskap om Jesu Kristi. Min frälsares evangelium är sant. Jag vet att han lever. Jag vet att han älskar mig. Jag har verkligen känt den kärleken på så många sätt.
We thank those dear sisters who have shared how they feel.
Vi tackar de kära systrarna som har delat med sig om deras kärlek till varandra och till Herren. Vi får nu lyssna till syster Kathleen H. Hughes, första rådgivare i hjälpföreningens generalpresidentskap. Hon följs av syster Nancy Pingree, andra rådgivare i hjälpföreningens generalpresidentskap. Sedan sjunger kören Beautiful Savior, syster Hughes.
God kväll, kära systrar. Det är underbart att vara här. Konstverket Christ in a Red Robe, Kristus i en röd dräkt av Minerva Teichert tycks vara den perfekta skildringen av vårt tema från skrifterna. I andra Nefi kapitel 1, vers 15. Jag är för evigt omsluten av hans kärleksarmar. Kristus ser så välkomnande ut med sina armar utsträckta mot oss. Liksom han inbjöd nefiten att stå upp och komma hit till mig, så inbjuder han var och en av oss att en i taget komma till honom. Så att vi må också veta att han är hela jordens Gud som har blivit dödad för världens synder. Vi får veta hur det känns att vara omsluten av hans kärlek när vi tackar ja till denna inbjudan. Jag är säker på att ni alla vid något tillfälle har känt er omslutna av Kristi armar. Men om ni är som jag finns det perioder när ni känner er rädda, när livets stress och jäkt överväldigar er. När ni känner att ni är på väg bort från anden. Kanske tycker ni också att ni blivit övergivna. När jag får sådana känslor är det bästa motgiftet minnet av de stunder när Kristi frid har kommit för att stärka mig. Därför inbjuder jag er ikväll att minnas hur det känns att uppleva Herrens kärlek i ert liv och vara omsluten av hans armar. Min mamma dog när jag var en ung mor. Jag behövde fortfarande hennes råd och hjälp. När hon hade fått diagnosen cancer levde hon bara i 6 veckor. I början var jag mest bekymrad för min far. Jag var tacksam för att mamma inte behövt lida länge och att hennes död varit en ljuv upplevelse för oss. Men några veckor senare närmade sig mors dag och hennes födelsedag. Och jag började sakna henne förfärligt. Jag ville ha hennes armar omkring mig. Och jag ville veta att hon hade det bra. Jag ville tala om för henne att jag älskade henne och saknade henne. En kväll när jag bad och grät, vilket jag ofta gjorde då, uppfylldes jag av en stor trösterik känsla. Det var plötsligt och kraftfullt. Känslan återställde mig. Den gav mig frid. Fysiskt varade den inte längre, men den var oerhört tröstande. Jag visste vad det var. Det var Herrens kärlek som omslöt mig och gav mig frid och styrka. Men lika viktigt är att den stunden har förblivit i minnet som en härlig gåva som jag kan öppna och minnas när livet är jobbigt. Ibland har också stunder av kärlek och frid kommit oväntat. Och när jag inte har varit i ett speciellt behov av det, när jag inte har haft något speciellt problem eller svårighet. En julig höstsöndag satt jag i stolen jag använde för skriftläsning och såg hur de gula löven dalade från grannens aprikosträd. Jag tittade upp från mina skrifter och plötsligt översköljdes jag av en känsla av frid och förnöjsamhet. Stunden var flyktig, men minnet av kärleken jag kände har bestått. Det är ett minnets gåva jag kan erinra mig när livet och tiderna är svåra. Jag vet också att vi kan söka Herrens kärlek i enkla saker. När det inte är svårt. Och alla vardagliga saker i våra liv. Jag söker det. Och när jag söker det så får jag det. Och jag känner Herrens kärlek omsluta mig. Jag ser det i mina morgonpromenader. När luften är klar. Och de första solstrålarna syns i öster. Jag känner hans kärlek när den där skrifterna kommer upp i sinnet och talar mig på ett nytt sätt. Jag känner hans kärlek när jag undervisas av goda kvinnor i hjälpföreningen eller av besökslärare som bryr sig om mig. Jag förnimmer hans närhet när mitt hjärta reagerar på vacker musik eller ett minnesvärt tal. Systrar, Herren finns överallt när vi öppnar våra ögon. Och vårt hjärta för hans kärlek. Men jag är säker på att det finns kvinnor ibland er som tänker, när har jag någonsin tid med en morgonpromenad? när hade jag senast 10 minuters frid till att läsa i skrifterna? Eller när hade jag senast en dag fri från smärta, eller bekymmer, eller hjärtesorg? Och jag inser hur sant det är att livet ofta känns som en stor hög med skyldigheter, frustrationer och besvikelser. Men Herren finns där, alltid densamme. Hans armar är utsträckta. När vi känner oss överväldigade måste vi minnas friden han gett oss vid tidigare tillfällen. Hans frid ger oss tröst och styrka. Världen kan inte ge det till oss. Som trofasta kvinnor i Jesu Kristi kyrkas sista dagars heliga har vi välsignats med den heliga anden. När vi bjuder frälsaren att komma in i vårt liv bär den heliga anden vittne för oss om den kärlek fadern och hans son, vår frälsare, har till oss alla. Men att känna deras kärlek är inte bara beroende på vår önskan, utan även på våra handlingar. Och handlingarna vi måste utföra känner vi väl till. Uppriktig, detaljerad och ödmjuk bön. Varefter vi lyssnar i stillhet på Herrens svar. Regelbundna skriftstudier och tid till att begrunda det vi har läst. Och slutligen, villighet att rannsaka vårt inre jag och förlita oss på Herrens löfte. Att han ska göra det svaga starkt för oss. När vi studerar och mediterar är vi berättigade till andens maningar. Och när vi blir allt bättre på att hörsamma dessa maningar ser vi dagligen Herrens hand i vårt liv. Vi kommer att finna honom, som Elsa Maxwell sa, i vårt livs detaljer. Och när den insikten kommer upplever vi hans frid och vi inser att vi verkligen är omslutna av hans kärleksarmar. På det världsomfattande ledarutbildningsmötet i januari 2004 uppmanade president Hinckley kyrkans kvinnor att stå starka och orubbliga emot det onda som växer i världen. Systrar, det är därför vi måste söka efter att känna igen och uppleva Herrens kärlek i vårt liv. Det är därför vi måste minnas och värdesätta våra egna upplevelser av hans frid och den styrka de för med sig. Och det är därför vi måste berätta för våra barn och de som inte har föräldrar eller nära anförvanter om våra egna upplevelser och tro och vittnesbörd. Våra familjer behöver Guds frid. Om inte vi kan eller inte vill bjuda Herren att komma in i våra liv, då blir familjen en återspegling av vårt eget kaos. Kvinnorna är ombedda att ta hand om sina familjer. Men vi måste också vara fasta. Vi måste vara den bergfasta grunden som våra hem kan stå på. Det är viktigt att vi talar frid till våra familjer, liksom Herren talar frid till oss. Våra hem måste vara en plats där familjen och vännerna vill vara. Där alla som stiger in kan hämta styrka och mod till att möta utmaningen att leva i en allt ondare värld. Våra barn behöver höra oss tala om Kristus, fröjda oss i Kristus och predika om Kristus, så att våra barn kan veta var de ska hitta den frid som övergår allt förstånd. Kom ihåg, systrar, att frälsarens inbjudan är klar och direkt. Och viktigast för oss är att den är beständig. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Ta på er mitt ok, ty min börda är lätt. Detta är vad Herren lovar mig och er. Min bön för var och en av oss är att vi ska minnas när Herren har talat fri till oss och omslutit oss med sin kärleksarmar. Och lika viktigt är att om ni inte har känt denna kärlek på ett tag, att ni söker efter den och upplever den när ni utför livets vardagliga uppgifter. När ni gör det kommer minnen av dessa känslor från Herren att under ert livs dagar, månader och år bli till ljuvliga gåvor som kan öppnas en andra gång eller många gånger för att ge er stöd när livet är svårt. Min frid ger jag er, lovar Herren. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Frid, styrka, det är det vi längtar efter och det är det som är möjligt. Vi behöver bara vända oss mot hans utsträckta armar. I Jesu Kristi namn, amen.
My dear sisters, I too
love. Mina kära systrar, jag älskar också denna härliga målning. Mänsklighetens frälsare med märken efter spikar i sina händer står majestätiskt med utsträckta armar. Med ömhet och kärlek ser han ner på kvinnorna som sträcker sig upp mot honom. Jag älskar symboliken med att kvinnor sträcker sig ut för att vidröra frälsaren. Vi längtar efter att vara nära Herren, för vi vet att han älskar var och en av oss och vill omsluta oss för evigt i sina kärleksarmar. Hans kärlek kan bota andliga, känslomässiga eller fysiska åkommor. Han är vår förespråkare, vårt föredöme, vår gode herde och återlösare. Finns det någon annan att fästa blicken på? Någon annan att sträcka oss ut till? Någon annan att komma till utom till Jesus Kristus, vår tros och upphovsman och fullkomnare? Han förkunnade, ja, sannerligen, om I vill komma till mig så skulle ni ha evigt liv. Se, min barmhärtighetsarm är utsträckt emot er och den som vill komma, honom ska jag mottaga. Hans löfte är inte bara en inbjudan att sträcka oss ut efter honom, utan också att ta det viktigaste nästa steget, komma till honom. Detta är en sådan motiverande, uppmuntrande lära. Messias räcker ut sin barmhärtighetsarm mot oss, alltid ivriga att ta emot oss, om vi väljer att komma till honom. När vi kommer till frälsaren med hjärtats fulla uppsåt får vi uppleva hans kärleksfulla beröring på det mest personliga sätt. En viss kvinna fattade det beslutet och fick känna hans beröring. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år, som lagt ut allt hon ägde hos många läkare och som ingen hade kunnat bota. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel och genast stannade blödningen. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Då alla nekade, sade Petrus och de som var med honom, mästare, folkmassan trycker och tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Men Jesus sade, någon rörde mig. Jag kände att kraft gick utifrån mig. När kvinnan såg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom. Och hon genast hade blivit botad. Jesus sa det till henne, min dotter, var vid gott mod. Din tro har gjort dig frisk. Gå i frid. Jag har ofta undrat vad som skulle ha hänt om den här kvinnan med sina blödningar inte hade haft en tillräckligt stark tro på frälsaren för att göra det som krävdes för att kunna röra vid hans mantel. I en sådan folkmassa antar jag att det inte var lätt att komma nära honom. Men utan att tvivla framhärdade hon. På samma sätt måste vi visa att vår tro på Herren har genomträngt vårt hjärta djupt nog för att få oss att handla. En vän berättade för mig om en gång när hon var otröstlig. Hon kände sådan sorg över en tragedi i familjen att hon en dag inte ens kunde gå utanför huset. En syster från hjälpföreningen kom oväntat till hennes dörr och sa det. Jag kände att du behövde mig. Systern ställde inte några ingående frågor, utan istället omfamnade hon sin vän och frågade, vill du att vi ber tillsammans? Efter bönen gick systern därifrån. Systerns vänliga beröring och finkänsliga bemötande gjorde mycket för att hjälpa min väns brustna hjärta. Denna kärleksfulla hjälpföreningssyster lyssnade inte bara till anden utan följde också dess maning. Hon visade på ett mycket verkligt sätt att dygden i frälsningens lära påverkat henne så djupt att hon dagligen arbetade på att bli Kristuslik. Hennes gärningar återspeglade hennes personliga insikt om att kärleken aldrig upphör. Om det är miljontals trofasta systrar i hjälpföreningen som likt denna medkännande syster återspeglar Kristi eviga kärlek som president Gordon B. Hinckley, sade president Gordon B. Hinckley. Det är omöjligt att räkna det som dessa underbara och osjälviska kvinnor har gjort för att hjälpa de nödställda, förbinda såren på skadade, ge uppmuntran och tröst åt betryckta. Samt att lyfta upp dem som fallit och ge dem kraft och stöd och en önskan att gå vidare. Denna vilja att gå framåt mot frälsaren kräver ibland ögonblicklig omvändelse. Det betyder att vi inser att vi har gjort fel eller inte har gjort det vi kunnat för att uppmuntra eller hjälpa andra. Dessa personliga kursjusteringar i tanke, ord eller handling är väsentliga för alla som önskar komma till Kristus. De representerar det val vi gör om hur vi ska beröra varandra både bokstavligt och bildligt. Vi närmar oss frälsaren när vi omfamnar varandra i kärlek. Eller så gör vi det inte. Vi ger balsam till känslomässiga eller fysiska sår. Eller så gör vi det inte. Vi ser på varandra med kärleksfulla istället för kritiska ögon. Eller så gör vi det inte. Vi ber om förlåtelse om vi sårat någon, även om det var oavsiktligt. Eller så gör vi det inte. Vi kämpar med det svåra andliga arbetet att förlåta dem som sårat oss. Eller så gör vi det inte. Vi rättar snabbt till våra misstag eller försumligheter i personliga relationer när vi blir medvetna om dem. Eller så gör vi det inte. Liksom ni vet jag vad det innebär att göra viktiga kursjusteringar. Jag minns en gång när jag utan att mena det sårade en syster i min församling. Jag behövde rätta till denna sak, men jag måste erkänna att min stolthet hindrade mig från att uppsöka henne och be om förlåtelse. Familjen, andra förpliktelser, alltid var det något som fick mig att skjuta upp min omvändelse. Jag var säker på att allt skulle ordna sig av sig självt, men det gjorde det inte. I stillheten av inte bara en natt utan flera vaknade jag med den klara insikten om att jag inte höll den kurs som Herren ville att jag skulle hålla. Jag handlade inte enligt min tro att hans barmhärtighetsarm verkligen var utsträckt mot mig. Om jag handlade rätt. Jag bad om styrka och mod, ödmjukade mig och begav mig till systerns hem och bad om förlåtelse. Det blev för oss båda en ljuvlig och helande upplevelse. Ibland är en personlig kursjustering lika omedelbar som när vi istället för att hastigt gå mot utgången efter kyrkans möten går tvärs över hallen för att hälsa på en ensam syster som vi vet tycker om att prata länge. Men ofta är det lika långvarigt som när vi regelbundet övervinner harmsna känslor för någon i familjen som behandlat oss tanklöst, medan vi försöker bygga upp positiva relationer. Dessa individuella kursjusteringar som är ytterst viktiga omvändelsesteg ger oss regelbundet frid och rättfärdighet som frukt. När vi söker efter rättfärdighetens frukt är det inte undra på att vi, liksom kvinnorna i Minerva Tykerts härliga målning, sträcker oss mot frälsaren med längtan och kärlek. För vi vet att han räcker ut barmhärtighetens arm till alla de som förtröstar på honom. Tack vare att detta härliga löfte är sant, Vem kunde vi annars fästa blicken på? Vem kunde vi annars nå ut till? Vem kunde vi annars komma till utom till Jesus Kristus, världens ljus, Guds lam, vår Messias? Jag vet att rättfärdighetens son uppstiger med läkedom under sina vingar, inte bara för kvinnan med blödningar, utan också för var och en av oss. Han önskar leda och välsigna och samla oss om vi vill välja att komma till honom. Må vi göra det varje dag i vårt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vi vill uttrycka vår uppriktiga uppskattning till alla som har deltagit här ikväll. Med ett särskilt tack till den storartade kören. Vi har nu förmånen att få lyssna på president Gordon B. Hinckley, vår älskade profet. Efter president Hinckleys tal avslutas mötet med att kören sjunger O Holy Jesus. Avslutningsbönen uppsänds därefter av Sister Denise I. Hales, from Grantsville, Utah, Stav, President Hinckley.
My dear sisters, what a tremendous opportunity is afforded me in speaking to you.
Mina kära systrar, vilket härligt tillfälle det är för mig att få tala till er vid denna storslagna konferens. Vi har ikväll fått höra underbara predikningar av kvinnor med stor tro och begåvning. Jag önskar att Hjälpföreningens presidentskap ska veta att vi har fullt förtroende för dem. Vi uppskattar dem på alla sätt. Vi är tacksamma för det tema de valt ur andra Nefi, för evigt omsluten av hans kärleks armar. Kvinnorna i Hjälpföreningen är bokstavligt talat evigt omslutna av vår Herres armar. Enligt min uppfattning är detta den förnämsta kvinnoorganisationen i världen. Den har skapats av Gud. Joseph Smith talade och handlade som profet när han år 1842 organiserade Hjälpföreningen. Vid det tillfället sa han: Kristi kyrkas organisation var inte fullständig förrän kvinnorna hade organiserats. Idag har Hjälpföreningen över 5 miljoner medlemmar. Den finns i många länder och undervisar på många språk. Den omfattar alla kvinnor i kyrkan, 18 år och äldre. Bland dessa finns ensamstående unga kvinnor, kvinnor som aldrig gift sig, kvinnor med makor och barn, äldre kvinnor av vilka många förlorat sin eviga livskamrat. En vän som inte är medlem i vår kyrka sa en gång till mig: SDH eller LDS står för kärlek, hängivenhet och tjänande. Vad står Hjälpföreningen för? Vad betyder den? Låt mig få försöka säga något om detta. Hjälpföreningen står för kärlek. Det är förunderligt att bevittna den kärlek goda kvinnor hyser till varandra. De förenas av kärlekens band med vänskap och respekt för varandra. Denna organisation är i själva verket den enda källa som många kvinnor har till vänskapligt umgänge. Det är en medfödd instinkt hos kvinnor att kärleksfullt ta sig an dem som är i nöd. Kyrkans välfärdsprogram beskrivs som ett program grundat i prästadömet. Men den skulle inte fungera utan Hjälpföreningen. Hjälpföreningen står för utbildning. Därutöver är det varje kvinnas plikt i denna kyrka att skaffa sig så mycket utbildning hon kan. Det gör hennes liv mer innehållsrikt och ökar hennes möjligheter. Det ger henne färdigheter i olika yrken om hon en dag skulle behöva dem. Förra veckan fick jag ett brev från en ensamstående mor. Jag vill läsa upp en del av det. Hon skriver så här: Det är nu 10 år sedan du talade om vår familj på oktoberkonferensen 1996. Dina goda råd och uppmuntrande ord åt mig och andra ensamstående systrar har varit ett mönster för mig i mitt dagliga liv. De ord som blivit motto och paroll för mig är: gör ditt allra bästa. Och det är just det mina söner och jag försöker göra. Alla mina 4 söner har gått ut high school och seminariet. 2 av dem var heltidsmissionärer. Vi bidrar alla till vår försörjning och fortsätter att vara trofasta i evangeliet. Det är en härlig känsla att veta att vi har klarat oss på egen hand i många år nu. Man känner att man har presterat något när man än en gång kan stå på egna ben och tillgodose familjens behov. Jag uppmuntrades att börja studera igen. Det är inte lätt att arbeta heltid och ta kvällskurser. Det har vidgat mitt perspektiv på livet och hjälpt mig att bli en bättre människa. Min familj, medlemmar i församlingen och kollegor har alla gett mig mycket stöd. Jag kommer att utexamineras nu i december. När jag begrundade min patriarkaliska välsignelse under fasta och bön kunde jag sätta upp realistiska mål som jag har använt som vägkarta för att hålla mig på rätt spår när det gäller evangeliets principer. Jag går till mina möten, ber dagligen och betalar mitt tionde. Jag tar min kallelse som besökslärare på allvar. Kyrkan är sann och det är en förmån och en ära att räknas som en värdig och välsignad medlem av Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi leds genom inspiration från en kärleksfull himmelsk fader som känner oss och vill att vi ska utvecklas och gå framåt. Jag tackar dig för dina vänliga, uppmuntrande ord för 10 år sedan och för de många inspirerande ord som fortsätter att komma från Herren genom hans tjänare. Jag vet att jag är ett Guds barn och att mitt liv välsignas genom medlemskapet i hans kyrka. Hjälpföreningen står för självständighet. Det bästa matförrådet finns inte i välfärdsprogrammets spannmålssilor utan i konserver och flaskor i våra medlemmars hem. Det är så glädjande att se behållare med vete och ris och bönor under sängar eller i skafferier hemma hos kvinnor som med egna händer tar ansvar för sin egen välfärd. Sådan mat är kanske inte den mest välsmakande, men den blir närande om den skulle behöva användas. Hjälpföreningen står för uppoffringar. Jag rörs alltid av dessa enkla ord som Ann Campbell skrev till sitt barn. Hon sa: du är den resa som inte blev av. De pärlor jag aldrig kan köpa. Du är soliga stränder vid fjärran hav. Genom dig får jag himlen möta. Många av er är mödrar. Ni har ansvar för era barns fostran. När ni åldras och ert hår vitnar så kommer ni inte att fråga efter de modekläder ni burit, de bilar ni haft eller det stora hus ni bott i. Den brännande frågan blir då: hur har mina barn artat sig? Och om de artat sig väl, är ni tacksamma? Och är det inte så, finns det inte mycket tröst. På ett annat ställe har jag skrivit: Gud välsigne er, mödrar. När man räknar ihop det mänskliga bemödandets alla segrar och nederlag, när dammet från livets strider börjar lägga sig, när allt det vi kämpar så hårt för i denna värld av erövringar förbleknar inför vår syn, kommer ni att finnas kvar, måste ni finnas kvar, som styrka åt en ny generation, människosläktets ständiga rörelse framåt. Slutcitat. För en del år sedan ledde äldste Marion D. Hanks en paneldiskussion i tabernaklet i Salt Lake City. I panelen deltog en attraktiv och begåvad ung kvinna som var frånskild och mor till 7 barn i åldrarna 7-16. Hon sa att hon en kväll gick tvärs över gatan för att överlämna någonting till en granne. Lyssna på hennes ord, så som jag minns dem. När jag vände mig för att gå hem igen såg jag ljuset som brann i mitt hus. Jag hörde ekon av mina barns röster när jag några minuter tidigare gick ut genom dörren. Mamma, vad får vi till middag? Kan du köra mig till biblioteket? Jag måste ha papper till en affisch ikväll. Utmattad såg jag på huset och ljuset som brann i vart och ett av rummen. Jag tänkte på alla dessa barn som var hemma och väntade på att jag skulle komma hem och tillgodose deras behov. Min börda kändes tyngre än jag orkade bära. Jag minns att jag i tårar såg upp mot himlen och sa: Käre fader, jag klarar det inte ikväll. Jag är för trött. Jag orkar inte. Jag kan inte gå hem och ta hand om alla dessa barn ensam. Kan jag inte få komma till dig ikväll och vara hos dig bara en enda natt? Jag återvänder imorgon. Egentligen hörde jag ju inte orden jag fick till svar, men jag hörde dem i mina tankar. Svaret var: nej, mitt lilla barn, du får inte komma till mig nu. Du skulle aldrig vilja återvända. Men jag kan komma till dig. Det finns så många som denna unga mor, som ensam och förtvivlad ändå hade lyckan att tro på Herren som kunde älska och hjälpa henne. Hjälpföreningen står för tro. Det innebär att göra det viktigaste först. Det innebär att göra en sån sak som att betala sitt tionde. Äldste Lynn Robbins i det 70s forum berättar om en stavspresident från Panama. När han som ung man återvände hem från missionen fann han den flicka han ville gifta sig med. De var lyckliga men mycket fattiga. Det kom en särskilt svår tid när maten och pengarna började tryta. Det var lördag. Skafferiet var helt tomt. René oroade sig över att hans hustru var hungrig. Han bestämde sig för att han inte hade något val annat än att ta tionde pengarna och gå och köpa mat. När han var på väg ut hejdades han av hustrun som frågade vart han tänkte gå. Han sa att han skulle gå och köpa mat. Hon frågade honom var han hade fått tag på pengar och han sa att det var deras tionde pengar. Hon sa: det är ju Herrens pengar. Du får inte köpa mat med dem. Hennes tro var starkare än hans. Han la tillbaka pengarna och den kvällen gick de till sängs hungriga. Nästa dag åt de ingen frukost och gick fastande till kyrkan. René gav tionde pengarna till biskopen, men han var för stolt för att tala om för biskopen att de behövde hjälp. Efter mötena lämnade han och hans hustru kapellet och började gå hemåt. De hade inte kommit långt för en ny medlem ropade på dem från sitt hus. Mannen var fiskare och sa att han hade fångat mer fisk än han behövde för egen del. Han slog in 5 små fiskar åt dem i tidningspapper. De tackade honom och när de fortsatte hemåt hejdades de av en annan medlem som gav dem tortillas. Och sen hejdades de av någon annan som gav dem ris. En annan medlem såg dem och gav dem bönor. När de kom hem hade de mat till 2 veckor. Och de blev än mer förvånade när de vecklade upp paketet med fisk och fann 2 mycket stora fiskar. Inte de 5 små fiskar som de trodde sig ha sett. De skar fisken i portioner och förvarade i grannens frys. De har gång på gång vittnat om att de aldrig sedan dess behövt gå hungriga. Mina kära systrar, alla dessa underbara egenskaper som hjälpföreningen står för är exempel på att vara evigt omsluten av hans kärleks armar. Det är detta vi alla önskar oss. Det är detta vi alla hoppas på. Och det är det som vi alla ber om. Mina kära systrar, några avslutande ord. Jag vill påminna om att ni inte är några andra klassens medborgare i Guds rike. Ni är hans gudomliga skapelse, men bär prästadömet. Ni har en annan, men också mycket viktig uppgift. Utan er skulle vår faders lyxhalighetsplan omintetgöras och vara betydelselös. Ni utgör 50% av kyrkans medlemsantal och är mödrar till de andra 50%. Ni kan inte avfärdas. Häromdagen fick jag ett brev från en kär vän. Hon heter Helen och hennes man heter Charlie. Och hon skriver bland annat följande. Jag citerar. Idag talade Charlie och jag på sakramentsmötet. I mitt tal berättade jag om det råd som du gav mig när jag gick ut Idaho Falls High School och hade planer på att gå på Rex College. Du sa till mig att jag hellre borde gå på kyrkans college på Hawaii där jag skulle ha större chans att träffa och gifta mig med en ung man av kinesisk härkomst. Jag lydde ditt råd och studerade på Hawaii där jag träffade och gifte mig med Charlie. Vi har varit gifta i 37 år och har 5 barn. Alla våra 5 barn har varit ute som missionärer. 3 av våra barn har gift sig i Hawaii-templet. Vi har 2 ensamstående barn och vi hoppas att de snart ska finna värdiga medlemmar att gå till templet med. Vi har 6 underbara barnbarn, ytterligare 2 på väg. Jag har välsignat med en trofast make som ärar sitt prästadöme och har varit värdig att tjäna Herren som biskop, stadspresident och missionspresident. Jag har haft förmånen att få stödja honom i alla hans uppgifter i kyrkan. Jag har verkat som hjälpföreningens president i staven i nästan 5 år. Idag, när jag tänkte över allt jag var tacksam för, så kunde jag inte låta bli att tänka på det stora inflytande som du har haft på mitt liv. Jag vill bara att du ska veta att jag följde ditt råd och att jag tack vare det blivit rikligen välsignad. Jag tackar dig för att du tog dig tid att följa min utveckling när jag lämnade Hongkong för att komma till Amerika. Det är detta hjälpföreningen gör för kvinnor. Den ger dem tillfälle att växa och utvecklas. Den ger dem en drottningsrang i det egna hushållet. Den ger dem en plats och en ställning där de kan växla genom att använda sina talanger. Den ger dem stolthet över familjelivet och vägledning i det. Det ger en större uppskattning för det goda, eviga livskamrater och barn. Vilken underbar organisation Hjälpföreningen är. Det finns inget liknande i hela världen. Må Herren välsigna var och en av er med dessa underbara egenskaper som ni kan få genom att vara aktiva i Hjälpföreningen. Och det ber jag ödmjukt om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Vår kära himmelske fader. Vi kommer till dig ikväll med tacksamhet. När vi tillhör denna stora världsomfattande organisation för systrar. Att vi fått lyssna till en profet ikväll. Vi älskar honom och stödjer honom. Och hjälp oss att följa hans råd, fader. Vi är så tacksamma för hjälpföreningspresidentskapet och för deras ord vi fått höra, fader. Hjälp oss att kom tänka på det stunder vi har sett Herrens kärlek i vårt liv. Vi älskar dig och hjälp oss att se din kärlek till oss. Vi är så tacksamma för vårt medlemskap i din kyrka, för vår kunskap om frälsaren som levde och dog för oss. Och vi ber ödmjukt att du hjälper oss komma närmare honom. Att vi må känna hans ande och hans inflytande i vårt liv. Vi ber oss nu att vara med dig nu att vara med oss. Att vi var och en må bli ledda i vårt liv. Att vi må tjäna dig och de som finns runt omkring oss. Vi tackar dig för allt och vi älskar dig. Vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.